en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är fredag och det betyder att det är dags för hockeymorgon. Vi har en hel del att prata ner och kanske upp för den delen också. Det ska vi göra med intressanta gäster på länk och såklart intressanta gäster här i studion i form av Johanna och Robin. Vi ska ju bland annat prata Djurgården-Mora, där det är kvitterat.
Jajamän.
Och dramat mellan Frölunda och Leksand.
Mm. Ja, två bra matcher ändå. Jag tror Djurgården-Mora kan kanske blir en lika jämn matchserie som Leksand-Frölunda. Men ja, det är kul att de bjöd på så himla bra inramning. Leksand-Frölunda framförallt då. Och spännande matcher.
Mm. Vi har ju en annan grej som ändå har liksom så här snappats upp lite kan man väl minst säga i media. Det är ju den tiden på året där kvalsystemet diskuteras. Och som vanligt så är ju åsikterna breda.
Ja.
I och med att det finns lite olika varianter. Ni som är lite äldre, kanske min ålder, minns ju kanske med glädje eller med missnöje den gamla hedliga kvalserien. Där sex lag då gjorde upp om två platser. Det var ju en rak serie, 10 matcher. Och varför tar vi upp det här? Jo, det är ju för att Frölundas ordförande Mats Grauers tycker att man ska ta tillbaka det gamla systemet. Det är det bästa för svensk ishockey, slutcitat. Och vad menar han med det här då? Jo, det är ju det där kvalspelet mellan lag 13 och 14 i SHL. Och de två bästa lagen i Hockeyallsvenskan. Tankar?
Ja, det är intressant att det här diskuteras så intensivt varje år. Att vi aldrig landar i någonting som alla är nöjda med. Framförallt så tycker jag att vi kan inte hålla på att ändra vartannat år. Liksom, utan vi måste sätta någonting som håller i sig. Men det blir lite parodiskt när Hockeyallsvenska klubbarna tycker att det ska vara lättare att gå upp. Och SHL-klubbarna tycker att det ska vara svårare att åka ur. Så får man mötas någonstans på mitten.
Ja, men finns det liksom inte någon form av logik i att ens idéer och tankar om kvalspelet är rätt så baserat på i vilken serie klubben ligger i? Nu kanske inte Frölunda är ett lag som liksom känns aktuellt för att ens hamna i ett kvalspel.
Nej, inte just nu i alla fall. Liksom, men då får man i alla fall möta någon som har haft samma förutsättningar som en själv att liksom bygga en trupp och spela. Så att de sportsliga förutsättningarna blir så rättvisa som möjligt när man möter någon från sin egen liga. Förutsatt att liksom, fördelningen av pengar ser ut som det gör nu. Det blir liksom mer och mer skillnad varje år mellan Hockeyallsvenskan och SHL. Och om vi vill ha ett system där vi ändå kan få nya lag upp i högsta ligan, då gäller det väl att det kanske är ganska troligt att man faktiskt kan spela sig upp på sportsliga förutsättningar. Så jag tycker ändå att systemet vi har idag är det som är närmast någonting som är väldigt rättvist på något sätt och som också kan bli väldigt dramatiskt.
Det känns som att SHL-klubben har ganska stor respekt för att det är lätt att åka dit. Man har sett HV, Djurgården, Brynäs som alla liksom, inom ett par år innan man åkte ur spelade final. Mm. Alla tre. Och det räcker egentligen bara med något snedsteg och sen så är man där.
Vi ska ju nämna det att vd:n för Hockeyallsvenskan Gabriel Mondiel, han säger ju att det nuvarande systemet är att föredra, så att de Hockeyallsvenska klubbarna är ju på er linje här. Kan det finnas någonting också i att den Hockeyallsvenska finalen på något sätt, den har liksom alltså sätts lite hetare eller känns lite hetare, till och med faktiskt en SHL-finalen?
Ja, men jag tycker det ändå på något sätt. Och som sagt, det blir jämnare för det är två mer jämna lag som möts. Ibland kan det ju faktiskt bli så att SHL-laget är så pass överlägset att det blir liksom 4-0 i matcher om man skulle spela i bästa av 7. Så att jag tycker absolut att Hockeyallsvenskan har blivit en mer och mer het produkt. Och sen har vi ju jättemånga lag som historiskt sett har spelat i SHL eller Elitserien. Så att Hockeyallsvenskan är ju också ett jättebra alternativ. Och det kanske SHL-klubbarna ska komma ihåg också. Att liksom det... Man får tänka mindre på sig själv och mer på svensk hockey då. Att liksom, ja, vi har många bra lag i Hockeyallsvenskan och det är en bra produkt. Vi har många bra lag i SHL och det är också en bra produkt.
Jag är nöjd med som det är nu faktiskt. Mm. Jag tycker att det är enkelt och tydligt. Liksom, bäst av 7 åker ur och sen så är den som vinner Hockeyallsvenska slutspelet går upp helt enkelt. Och jag förstår att vissa vill ha upp ett andra lag också eller en möjlighet vid ett andra lag. Mm. Men jag är fin med kompromissen som man har nu.
Mm. Hockeyallsvenska lag tävlar mot Hockeyallsvenska lag helt enkelt. Beslut om eventuellt nytt kvalsystem sker 2025 på årsmötet. Vi ska söka Mats Grauers till nästa program, se om han vill utveckla sina tankar kring hans idéer om eventuellt nya kvalspelet.
Mm.
Nu ska vi ta oss vidare. Vi ska göra det med Frölundas lagkapten Max Friberg. Ja, välkommen tillbaka. God morgon säger vi. Är känslorna i sinne och kropp efter en sån här holmomgång det ändå blev mot Leksand?
Nej, men det är väl bra, tycker jag. Både kropp och knopp är väl med i matchen hyfsat, tycker jag. Det, som sagt, det var en riktigt rolig matchserie att spela och jämn och tajt, och precis som slutspelshockey ska vara. Så, men jätteskönt att vi tog oss vidare, givetvis.
Det såg ut som att du spelade vartannat byte där ett tag under matchen. Lena Sundqvist var inne på det i alla fall. Var det så? Eller lyckades du bara pricka in kanske special teams och sen direkt något byte efter?
Ja, det var nog något byte i tredje där kanske, där vi fick dubbla lite grann. Men det, som sagt, det var en häftig inramning och man hade massor med energi. Och, så det var bara roligt att vara lite extra ute på isen.
Jag noterade, Max, i slutet av matchen så har du ju ett par lägen. Hur mycket tar man det med sig in i en sadden att du liksom inte där och då blev matchhjälte?
Ja, men det kändes ändå bra, tycker jag. Det, inte att missa givetvis, men vi hade en bra känsla i gruppen inför sadden. Även fast, som sagt, det studsade emot lite grann på slutet. Men jag tyckte vi spelade på ett bra sätt och hanterade, vad ska man säga, stressen och det påslaget ändå på ett väldigt bra sätt. Fokusera på vad vi ville göra, hur vi skulle komma segrande i matchen. Och, sen, det är klart, hade vi förlorat så hade jag nog legat sömlös ett par nätter i alla fall över den där ribbträffen och något läge till det.
Hur ändras det någonting i och med att, alltså, nu blir det ju en riktig periodpaus igen till skillnad mot i grundserien? Man hinner ändå snacka ihop sig en del, och just när det blir så här, det är ju så avgörande också. Är det några taktiska saker som behöver att ändras, att man spelar lite mer försiktigt och så vidare, just att det är så utslagsgivande?
Nej, egentligen tror jag att i Game 7 så är du där redan från första minut på matchen, tror jag, att betydelsen av varje liten duell och hur du ligger i banan och kanske spelar mer säkert om det är 50-50 dueller och sånt där. Men jag tycker att vi gjorde en bra match, och som jag sa, vi spelade verkligen för att vinna utan att riska allt för mycket bakåt. Så att det var under den sista periodpassen där, det var egentligen mer lugna ner alla och se till att vi fortsätter med samma saker.
Du har haft både Edström och Mikael Roma som center bredvid dig. Kan du beskriva liksom skillnaden lite? För att Roger Rönnberg har pratat om att man har bytt lite grann, och ni har ju haft en ganska liksom bra form efter jul, du, Strömvall och Roma. Hur känner du, vad är skillnaden mellan Edström och Roma som center?
Jag tycker båda egentligen är enormt spelskickliga, väldigt enkla att spela med. De löser många situationer åt oss ytterforwards, får man säga. Men är det något som skiljer så kanske Edström har en liten edge i defensiven och Roma är lite starkare offensivt. Men överlag så är det är två jätteduktiga centrar som passar in med många spelare, tror jag, för att de läser av vilka de spelar med och kan anpassa sig på ett bra sätt. Så att, de gör det enkelt för oss ytterforwards bägge två.
Och nu var det ju just Roma som blev hjälte i sudden death. Där och då, är det liksom mer lättnad än glädje? Eller vad hinner man liksom tänka på när den där pucken går in?
Nej, men det är nog en mix, tror jag. Så där. Det är klart att vi läste mycket innan, och jag tror att jag uttalade mig också om att det ska bli väldigt roligt med Game 7 och allt det här. Och det är ju en rolig match att få uppleva, men det är ju samtidigt svårt att stänga ut konsekvenstänk och liknande. Att förlorar vi så är det säsongen över. Liksom. Så att, jag tror att det är en blandning. Men ja, det är svårt att förklara känslorna för någon som inte har varit där liksom och fått hålla på med idrott någon gång. Att just se den där pucken gå in och få hoppa in och jubla med Micke där, det var grymt.
Nu blev det ju också en extremt jämn matchserie. Det går ju, som du säger, till sju matcher. Det blir till och med liksom förlängning. Känner du själv så här några dagar efter att har det varit så pass jämnt spelmässigt, tycker du? Sett till att det ändå blev 4-3 matcher i en sudden death.
Ja, men över sju matcher så tycker jag nog det ändå. Det har gått i vågor lite grann hela matchserien, men jag tycker att vi spelmässigt har växt ordentligt sista tre matcherna egentligen. Jag tycker vi gav oss själva en bra chans i Leksand i match 6 så avgör också, men det då var det var lite motstöd, så de var väldigt effektiva, så att men samtidigt i början på serien så kanske vi och framförallt Lasse Johansson snodde någon match åt oss, åt oss också då. Så att överlag över 7 matcher så var det nog rättvist att vi spelade alla 7 matcherna och att vi till slut var lite starkare kanske.
Det är ju andra året i rad också som ni faktiskt spelar en kvartsfinal som går till 7 matcher. Hur pass, liksom, eller är det liksom en fördel att spela 7 matcher för att man verkligen är uppsjungen på något sätt? Eller kan det verkligen bli en nackdel nu att få möta Skellefteå som har fått vila liksom en vecka typ?
Det finns säkert statistik på det där också, men vi ser givetvis positivt att vi är... att vi fortsatte igång. Vi fick 2 dagar ledigt här i alla fall innan första matchen. Och, det tror jag kommer hjälpa. Bara få den här extra dagen och kunna landa och ladda om lite grann. Kanske kroppen tror jag de flesta är med i, men just det var ju en urladdning mentalt också givetvis. Att bara få landa i vad som har hänt och sen blicka framåt. Det tror jag är viktigt.
Hur mycket hinner man, eller om man ens gör det, hinner man liksom notera vad som sker i den andra kvartsfinalserien mot ett eventuellt motstånd? Eller är man bara så inne i sin egen bubbla och det är ju en bäst av 7 serie här mot Leksand? Eller hinner du liksom kika någonting här på Skellefteå?
Nu spelade de ju, de spelade samtidigt som vi gjorde. Så jag har sett väldigt lite. Det var ju... några av övertidsperioderna där som man fick kolla lite på, men det var ju efter vi hade spelat klart, men nej, jag har inte sett mycket av deras slutspelsmatcher.
Hur tycker du att Skellefteå passar er som motstånd jämfört med ett Leksand till exempel?
Nej, men det, vi ska kunna hitta nycklar mot Skellefteå också tycker jag. Likt Leksand, väldigt spelskickligt lag. De offensivt skickliga och Robban har drillat dem hårt även taktiskt och i försvarsspel liknande. Så att, men vi ska göra jobbet här, började redan igår och även under dagen här och fram till matchstart att se några nycklar som vi kan utnyttja och sen blir det att man lär sig mer och mer under seriens gång också när man har spelat mot varandra ett par gånger.
Något annat som man som jag då, neutral åskådare till de här två lagen noterade var ju publikdraget, alltså både i Leksand och i Göteborg. Hur viktigt är det att liksom få med sig publiken? Hur mycket extra mer får man ut som spelare när det är sån stämning och sån tryck det ändå var?
Nej, men man spelar ju varannan dag och det, de gångerna man kanske egentligen hade varit trött, och då är det klart att publiken ger den där extra skjutsen och energin som man behöver. Tror vi båda har känt, båda lagen har känt under den här matchserien. Och det är klart att även fast vi föredrar att spela inför våra supportrar i Skandinavium så har ju publiken i Leksand gjort sitt också. Det blir en häftig inramning och det är klart att det ger någonting energimässigt och bara vara i den miljön, absolut.
Hur skulle du säga att läget i laget är då inför första semifinalen? Det är slutspel. Kan tänka mig då lite skador, lite skavanker här och var, eller biter man ihop?
Vi har absolut ingenting. Alla är hela friska, pigga, krya och redo att köra tänkte jag säga. Men det, nej, men läget i stort är bra. Nöjda såklart att vi klarade av Leksand. Men nu är målet satt på Skellefteå här och det, vi har, det som har skett har vi lagt bakom oss och givetvis ska foga på och ge Skellefteå så tuff match som möjligt här.
Hur ser upplägget liksom rent resemässigt ut för Frölunda? Flyger man upp då liksom en dag innan nu när det ändå börjar bli lite distans?
Jag vet inte om jag ska avslöja det.
Nej, det behöver du inte göra om du vill. Du kan säga att ni ska paddla kajak upp till Skellefteå nu.
Ja, jag kan lova att vi kommer vara på plats när pucken släpps på lördag.
Härligt. Du, till sist då, om vi struntar lite just i motståndet, vad behöver liksom klaffa för ditt gäng, för Lunda här, för att det ska gå hela vägen fram till en final?
Vi har pratat mycket om tålamod i vårat spel och lita på att det kommer vara vägvinnande, men det, någonting som blev bättre och bättre under Leksandsserien var just attacken mot mål. Jag tror att just kunna få folk in framför, nu har stor målvakt igen i Linus Söderström här, så att just att få in trafik och få in ett mindset att finns det möjlighet att ta pucken till mål så tar vi den till mål. Det, slutspel brukar inte vara så mycket jättefinlir och finaste målen, utan det gäller att kunna vara stark framför bägge kassorna, så att det ser jag väl som en stor nyckel att kunna vinna både offensivt och vara starka framför Lasse, framför eget mål.
Stort tack till dig Max och lycka till då först och främst i match 1.
Tusen tack.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, det var Max Friberg. Mm. Det är bra där att liksom sådär, först kasta ut liksom dimridån, alla är hela och rena och sen så inte ens liksom någon resplan. Nu märker man att det är slutspel. Ja. Bjud inte på något.
Nej, och han är ju rutinerad också. Ja, så där ska en äkta lagkapten tala. Mm, bra drillad. Mm.
Så är det. Vi ska väl också säga att det är ju en till semifinal.
Mm.
Den känns lite på förhand liksom lika uppsnackad kanske.
Nej, kanske inte. Rögle kommer verkligen in under radarn här. Och, ja, det är klart att de får uppmärksamhet när de dammar av Färjestad. Men den ska bli jättespännande att se hur liksom tonen sätts nu i kväll i första matchen. För att svårt att säga på förhand hur Rögle kommer ta sig an Växjö. Men vi pratade lite med Roger Hansson och han var väl inne på att de inte skulle ändra så mycket alls. Och att Växjö och Färjestad är relativt lika i sitt sätt att spela på.
Undrar om man gick ut och cashade in sin gratis lunch där som jag...
Vi måste verkligen återkomma till det.
Ja, måste reda på.
Mm.
Du, vet du vad BK står för i Rögle?
Alltså i och med att jag har läst körschema så vet jag det.
Du har läst körschema, men det var det jag ville fråga.
Ja, men bandyklubb.
Ja, precis.
Helt otroligt. Ja.
En bra quizfråga om man vill göra ett hockeyquiz.
Verkligen.
Så nu har ni fått den också.
Färjestad BK. Bollklubb.
Precis.
Det är det nog, ja. Men jag trodde faktiskt att det var bollklubb. Alltså även i Rögle.
Ja,
Men
okej, så du har varit räddad av att du har läst köpen.
Absolut, ja,
det är bra.
Ja.
Alltså Rögle här känns väl ändå som den liksom största underdoggen av de här fyra lagen. Men å andra sidan, den kvartsfinalserie man gör är ju enastående. Vad skulle du säga Robin är nyckeln här för Rögle att liksom kunna skrälla sig vidare då till en final? Kan man säga att det är en skräll även här om de går vidare?
Ja, det tycker jag väl, verkligen. Alltså, en stor nyckel tror jag är om man tar match 1. Då kan man på något sätt bara köra vidare på den här liksom adrenalinvågen och tron på sig själva. Men får man ett bryskt uppvaknande här med en, liksom en 5-0-förlust direkt, då är det nog lite mer tillbaka, back to reality. Men Växjö är ett riktigt, riktigt bra hockeylag. Det krävs lite mer för att störa dem än att störa Färjestad, tror jag.
Och dessutom bjuder de inte på jättemånga boxplane heller.
Nej, där Rögle hade stor framgång mot Färjestad. Jag lägger mina pengar på Växjö, det gör jag. Men,
det är intressant att se hur disciplinerade de är just i att inte fortsätta ta utvisningar. Då. Så vi får se, någon gång kommer de åka på den första och se hur det ser ut. Liksom, med vilken ton de sätter nu. Men noterbart är ju att när Rögle bytte tränare under året så mötte de ju Växjö i första matchen efter med Roger Hansson. Och då var det vinst. Så att de är också ett lag som har vunnit mot Växjö. Så det är lite intressant. Och de låg ju 4 i formtabellen också efter jul. Så att, strax efter Växjö då, helt enkelt.
Mm. Fick faktiskt en tittarfråga live i Höfnäcken. Teknikens under gör sitt. Vilka tror ni vinner SM-guld och varför?
Växjö för att de är bäst, helt enkelt.
Går att utveckla lite mer kanske?
Ja, men alltså de är bäst defensivt av de lagen som är kvar.
Har de bäst målvaktsuppsättning?
Lasse Johansson har väl störst höjd Men Frölunda som lag är inte lika starka som Växjö. Men Växjö bara är så, det är bara som komplett lag. Liksom. Det finns inga svagheter riktigt. Medan alla andra lag har ju ändå någon form av brist, har hackat under året på ett eller annat sätt, på ett sätt som Växjö inte har. Så att, nej, jag tippar Växjö.
Ja, det är svårt. Jag vill ju helst säga någonting annat då. Växjö är favoriten, men jag tror om Växjö går vidare och Frölunda går vidare, då tror jag att Frölunda har bättre chans att slå Växjö än Skellefteå. Så att jag säger Frölunda, om det blir det scenariot.
Spännande. Bra, där har ni tipsen då. Jag ska inte ge mig in i det.
Nej.
Nu i alla fall. Jag väntar till finalen.
Ja.
Och match 6, eller 7. Nu har vi Jonathan Knäckta med oss som fick se lite live-hockey igår på Hovet. Och det slutade med Mora-seger. 1-1 i den serien, Jonathan. Hur var matchen?
Ja, det var väl välförtjänt att Mora vann till slut, skulle jag säga. Det var en intensiv match, lite mer fysiskt och bättre drag än det var i det första mötet. Sen hade ju Mora studsarna på sin sida den här gången som de kanske inte hade i första mötet. Och det var ju ett riktigt osannolikt avgörande där Jakob Ragnarsson, Djurgården, slår in pucken på volley i eget mål. Så Mora vinner med bara några minuter kvar. Men Mora var väldigt nöjda och Djurgården var inte nöjda efter den här matchen. De har en del att jobba på.
Säger du, Robin?
Jag tycker att det är ganska rimligt att det står 1-1 i matcher efter två matcher spelade. Djurgården är väl kanske... Båda matcherna är väl ganska jämna. Men för Djurgården är det ändå ett lite bryskt uppvaknande att man hackar egentligen hela grundserien. Men när man städar av Björklöven i fem matcher så kändes det som att man bara släpper grundserien. Nu är vi ett nytt lag, nu kör vi. Men de här två matcherna har ändå varit ett... En påminnelse om att man inte är så bra som man kanske vill att man ska vara. Mora är ett mer välfungerande lag, bättre strukturerade och bättre, alltså, det är mer ordning på bitarna, medan Djurgården är mer spretiga. Det är kedjor som inte fungerar och man behöver få ordning på saker om man ska åka till Mora och ta en av de två matcherna och vända tillbaka till Hovet med en 2-2, med 2-2 läge.
Ja, och det misstänker jag blir lite avgörande ur ett Djurgårdsperspektiv, just att man kniper tillbaka en fight i Mora.
Ja, för man vänder ju inte 1-3. Eller det ska mycket till. Jag hade inte gissat på det i alla fall. Så att, men jag tycker att det är rimligt 1-1 matcher.
Jonathan, annars lite sådär eftersläppande från match 1 handlade ju väldigt mycket om Linus Klasen ju. Dels den här otroliga straffen då, och sen matchstraffet för en crosschecking i ansiktet på Noah Sten. Hur har liksom snacket och reaktionerna gått efter det?
Tyvärr så har vi inte fått någon snack alls från Linus Klasen, varken efter första mötet eller efter mötet igår, så lämnade han också utan att prata med media, vilket jag tycker är tråkigt. Men han själv, hörde jag, han pratade med TV4 inför matchen och hävdade att han tycker inte att klubban träffade Noah Sten i ansiktet, utan att det var bara handsken. Och jag tycker det räckte med en match avstängning för det han fick, eller matchstraff, ingen avstängning för det han gjorde där i första mötet. Sen överlag så känns det väl som att Djurgården förlitar sig nästan lite för mycket på honom i powerplay, att det är han som ska lösa upp knutarna, och han spelar ju med väldigt små marginaler. Det kan ju lika gärna bli en frispelning, alltså direkt skott och mål för Djurgården, eller ett friläge åt andra hållet som det faktiskt blev igår för Mora igen. De har fått 4 frilägen i powerplay den här matchserien och Viktor Andrén har räddat alla. Men han fortsätter att beröra på gott och ont i alla fall Linus Klasen.
Hur skulle du säga, sett från ditt perspektiv, att liksom, hur ligger favoritskapet nu till vem som vinner den här serien?
Men jag tycker, som Robin var inne på, att det är ganska jämnt, att de lämnar med 1-1 efter de här två matcherna, och eftersom en match var här på borta i, så Mora vann senast. Lite vickning åt Mora. Jag tycker att de har lite mer hela paketet. De har en fjärde kedja som imponerar väldigt mycket också, med Henrik Hank the Tank Eriksson, tidigare Djurgårdsspelaren, Kalle Kratz och Anton Eriksson, som är väldigt tunga att möta och matchas mot Djurgårdens toppspelare. Och sen en liten överviktig Mora, om jag ska ge en statusuppdatering här och nu.
Vad har du att säga om Chad Jetmans betydelse för Mora och att han nu är tillbaka? Hur mycket skapar han kontra till exempel Noah Sten eller någon annan i Mora? Är han liksom så pass viktig att ha med igen?
Ja, men det tycker jag. I första mötet här tyckte jag inte man såg jättemycket av honom. Han glimtade till lite då och då, men igår gjorde han en bättre match. Och, ja, han gör väl ett mål och har bud på flera. Det var han som missade friläget mot Andrén också i boxplay då han stängde igen mellan benen. Men jag tycker han kommer igång mer och mer. Johan Persson kommer också igång och är väl kanske Moras farligaste forward framåt just nu. Sen den här juniorkedjan med Sten och Brandsek Nygård och Westerheim har lite mer att kräma ur, även om jag tycker att de bidrar med en jäkla bra energi och också fullt godkända där ute för Mora.
Mora är ett lag som onekligen spelar med mycket intensitet, mycket fart, energi. Orkar man det, tror du, om det här skulle gå till 7 matcher?
Ja, det måste man göra. Det tror jag. Vi är bara inne i semifinalerna här, vi är inte i finalen nu. Så, nej, men absolut, det tror jag de kommer orka. Och jag tycker generellt sett att Mora har visat det under säsongen, att de brukar hålla matcherna ut liksom, och vara starka i slutet av matcherna. Så det tror jag.
En annan sådär bestående känsla kring Mora är ju, även om de gör en bra grundserie, att de ändå liksom fortsatt ändå smyger lite under radarn. Alltså är det fortsatt så att man liksom inte tas liksom på 100% allvar här?
Ja, men det beror väl lite på hur vi fokuserar också. Det är mer spännande att skriva om Djurgården och Brynäs och AIK och så vidare. Mora får smyga lite under radarn medialt på det sättet. Sen fick de väl ingen toppplacering i grundserien heller, men jag tycker absolut att Mora ska nämnas som en, ja, kanske främsta utmanaren till Brynäs just nu, sett till hur det ser ut på isen.
Det är två väldigt liksom formstarka målvakter i vardera lag. Ignacev liksom egentligen grundseriens bästa målvakt. Tror du han blir lite less trots vinst igår för att Andrén får ett plus i poängprotokollet och känner att han behöver göra samma nästa match, eller tror du att han är mer nöjd med att vinna matchen?
Ja, han är mer nöjd med att vinna matchen, och det hade Andrén varit också. Även om det var lite kul detalj att Andrén stod för en riktigt läcker flippmacka som inte Klasen hade kunnat göra bättre, när han hittade Marcus Kryger på blå linjen som sen passade vidare till Brodin. Och det var ju faktiskt det powerplayet Djurgården gjorde. Inget typiskt powerplaymål, och det säger väl en del om att det inte funkar jättebra för Djurgården i powerplay just nu heller. Utan där tog de bara på ett misslyckat byte från Mora. Och ja, Victor Andrén jämfördes med Tom Brady av Duggen i TV4-sändningen, och han skrattade väl lite åt den jämförelsen, att Brady har nog slagit längre passningar än så, men det var lite kul och piggt uppfattat av Andrén.
Men vadå, du menar att det inte var inövat i powerplay? Ska vi inte ge dem
det? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det där var ren instinkt. Men kyligt av Kryger att släppa vidare pucken också. För han kom ju nästan fri, men passade i sidled. Men han hade väl inte heller någon jättefart efter att nästan ha stått still och fiskat på blå där. Så, nej.
Robin, Jonathan är ju inne på Djurgårdens powerplay här. När liksom inte Klasen har sin bästa kväll. Gör Djurgården mål då ens i den spelformen? Eller hur ska de göra?
Nej, jag vet inte, vad man måste bryta upp den där första formationen ganska kraftigt. Man litar ju hårt på att Olle Liss ska skjuta i powerplay, men han kan ju inte så mycket annat. Och samma sak med Alexander Ytterell, som dessutom spelar skadad. Så det blir väldigt, väldigt statiskt och lättläst att Linus Klasen bara ska hitta de här två med passningar hela tiden. Så där måste man hitta på något nytt. Jag är fortfarande helt okej med att man dubblar Linus Klasen och spelar honom med bägge powerplayen, för att har man en offensiv spetsspelare på den nivån, så det är ingen kille du bänkar i form eller tar bort minuter från. Liksom. Men Ytterell och Liss skulle jag vilja ändra på. Sen så i 5-5 så måste man också göra någonting med formationerna. Det är ju, det håller ju inte att Djurgårdens juniorkedja är den som kan matcha Moras fart på bästa sätt. Så ska det inte se ut.
Finns det inte ändå någon form av logik att den yngsta kedjan har mest spring i benen, så att säga?
Ja, men de ska ju inte vara bäst liksom. En kedja med 2 17-åringar ska ju inte vara, och en 18-åring ska ju inte vara bättre än kedjan med Linus Klasen, Max Kryger och Victor Nilsson som är klar för en SHL-klubb. Liksom. Där måste man skaka om på något sätt.
Vilka skulle du vilja se i powerplay?
Ja, Kryger och Klasen skulle jag fortsätta med. Har heller ingenting emot att Daniel Brodin spelar. Jag skulle väl kanske vilja få in Axel Andersson på blå linjen för att få en bättre rörlighet än den du får av Ytterell. Jag blev väl inte jätteupprörd om Olle Liss får fortsätta, men problemet är att han får inte vara den som får pucken liksom i fasen när man ska få in pucken i zonen, utan han får helst bara komma in när man står uppställda, i och med att han, skottet är en styrka och inte så mycket mer. Men jag skulle kunna tänka mig Victor Eklund in i powerplay istället för Olle Liss också. Det är dags att Djurgården har inte ändrat någonting i kedjorna under hela slutspelet, för att man ändå har vunnit matcher, men till match 3 så tror jag att man kan få se något sånt. Och jag tror också att vi kan få se Kalle Odelius kliva in i line-upen nu när han har fått trampa igång med ett par matcher i juniorlaget.
Mm. Vad ser du, Jonathan, då, som avgörande för den här matchserien? Vad tror du kommer hända framöver?
Men Djurgården måste bli lite bättre på att skapa chanser. Och ja, framförallt powerplay är ju nyckeln där. De måste ha ett högre pucktempo och kanske inte spela med lika små marginaler. Kanske vaska om också, som Robin är inne på. Honken däremot, det lät inte på honom efter matchen som att han ville vaska om i powerplay i alla fall, utan han la ganska stor del på individerna, att det är upp till dem att titta sig själva i spegeln och göra det bättre. Och spelarna jag pratar med inför håller med också, men jag vet inte, det är lätt att säga och det är svårt att se. Alltså, vi får se om det ger något resultat. Det är klart att alla ska vara påkopplade och göra sitt bästa, men det stämmer inte riktigt än. Så ja, övervikt åt Mora just nu.
Jag tror att de måste prata ihop sig lite i sin powerplay-lina och liksom hitta lite andra alternativ till den uppsättningen de försöker spela med nu. För att Klasen försöker ju liksom hitta Olle Liss på skott, men det, ja, Mora har ju läst det uppenbarligen i och med att de har brutit ganska liksom högt upp mot blå linjen och sätter ganska hög press på både Klasen och den som är point, som jag inte kommer ihåg om det här nu.
Ytterell.
Men, vad sa du?
Ytterell.
Ja, Ytterell. Ja, precis. Och då behöver man liksom hitta andra sätt att dra isär Moras boxplay innan man liksom gör sin variant på något sätt och vara lite mer kreativ. Och det har de inte lyckats med riktigt just nu, utan de låser sig vid det de ska göra slutligen i ett powerplay, liksom vid avslut. Men behöver kanske hitta ett sätt att kanske dra isär lågt eller någonting.
Vi får se hur det landar, helt enkelt. 1-1 i den matchserien nu när det vänder upp till Dalarna. Jonathan, vi vill såklart veta om du följer slutspelet även i SHL och hur du slutar. Ska vi börja med Växjö och Rögle?
Får jag bara flika in snabbt att det är lite fotbolls-VM-vibbar i Mora. De tv-sänder den här semin på torget igår, vilket är jäkligt häftigt. Ja. Sen hade det lite att göra med att de hade planerat ett annat evenemang och då passade det bra att dra fram en stor bild och liksom de hade polisens tillstånd för att göra det. Så vi får se om det blir fler gånger i
det slutet. Hyllar vi såklart.
Ja.
Men SHL, ja, jag har ju inför säsongen tippat Frölunda med motiveringen att generationsväxling, de kommer bli bättre ju längre säsongen lider. Så har det blivit och nu möter de Skellefteå, men jag har lite, det här baserar jag på magkänsla liksom, att det, fan, är det inte Skellefteås tur nu? Är det dags för Per Lindholm och Jonathan Poda som mest har bara samlat silver att de ska ta ett guld, och Linus Söderström är i zonen, så och Växjö är äckligt bra, men ja, jag har jättesvårt att bestämma mig, men det är nästan så magkänslan säger Skellefteå just nu.
Då måste väl Jonathan Podas börja spela först och främst?
Ja, absolut. Han är tillbaka på is nu i alla fall, så det är ju lovande. Vi får se om han står på isen redan i första semin här eller hur det går.
Ja, så här, vi har ju pratat lite om att Mora smyger lite under radarn i slutspelet i Hockeyallsvenskan. Det kan man väl ändå säga kanske om Rögle då, som ändå kommer från en sensationell kvartsfinalserie. Hur mycket kan de ställa till det för Växjö, tror du?
Ja, jag trodde inte de skulle kunna ställa till med att svepa Färjestad, så det vore ju dumt liksom att slå fast i sten att de inte kan störa Växjö, men Växjö imponerade ju stort mot Luleå som jag trodde skulle stöka till det, och så har de ju Emil Larmi som i grunden är en bättre målvakt än Rifalk som har varit jättebra nu i kvarten, men jag tror ändå att liksom lagmaskinen med Växjö kommer att ta sig vidare därifrån. Jättetufft för Rögle att behöva slå ut både Färjestad och Växjö för att ens gå till final, men det är väl så det ska vara också när man kommer så långt ner i grundserien.
Så är det definitivt. Tack så mycket för kloka ord, Jonathan, så hörs vi säkert framöver.
Det gör vi, ha det bra.
Det var Jonathan Knäckta, reporter på Sportbladet.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu har det blivit hög tid för speltips med Steven Lee.
Ja, visserligen bara rond 3, men det är ändå kniven på stupan för BIK Karlskoga. Det har ju visat sig omöjligt i svenska hockeyslutspel att vända på 0-3 matcher. Så det är verkligen do or die för BIK ikväll. Kommer ju koka i Nobelhallen och... Jag tycker ändå att man har visat att man står upp helt okej mot Brynäs. Visserligen förlorat 2 matcher i Gävle, men tog den första matchen till förlängning och var inte direkt 1-4 dåligt senast. En spelare som jag fastnat lite extra för är Theodor Pistek med 2 skott på mål senast, 2 utanför och även något avslut i powerplay där han även hade en framspelning som kunde resulterat. Så jag backar upp ett totalt desperat Karlskoga med plus 1 handicap plus att Theodor Pistek gör minst en poäng då, mål eller assist. Sen flyttar vi upp till första semifinalmatchen i SHL. Jag går väl lite på linjen att succévågen kan fortsätta för Rögle. Spelare för spelare är man inte så mycket sämre än Växjö egentligen. Hela Rögle har ju höjt sig i slutspelet och i synnerhet då Dennis Everberg som typisk playoff-spelare. OM och stark framför motståndarkassen och är ju hela slutspelet en av de mest formstarka spelarna i slutspelet. Så jag kommer spela honom som sista målgörare. Jag förstår inte riktigt varför oddset som första målgörare är 21 men oddset som sista målgörare får vi 23 gånger pengarna. Då tar vi även upp en gardering om matchen går till förlängning. Alltså 23 gånger pengarna på en av de hetaste spelarna i playoff, det är väl bara att tacka och ta emot. Så combo oddset laddar på 68 gånger pengarna. Lycka till och trevlig helg. Ja.
Tack så mycket för det. Trevlig helg säger vi också. Lycka till med liret. Vi tar oss raskt vidare här i Hockeymorgon. Nu ska vi göra via länk igen, tänkte jag. Se om allas vår vän Abris sitter uppkopplad och påkopplad. Med tanke på att han har varit och sett mötena mellan Brynäs och BIK. Ja, men titta, där är du ju. Vad härligt att se dig igen. God morgon.
God morgon på er.
Du, jag noterade förra gången vi talades vid så nämnde du väl ändå att liksom match 1 här, det var Karlskogas liksom stora chans. Hur ser du på sitsen man sitter i nu då efter 0-2 här i Gävle?
Nej, men det ser extremt tufft ut för dem tycker jag. De kan säkert kanske ta en av matcherna där i Karlskoga, men oavsett så lutar allting åt Brynäs. Jag tycker väl andra matchen här nu så blir väl, tycker jag Brynäs är numret större faktiskt i stort sett rakt igenom hela matchen. Karlskoga hade en tydligt bättre chans i den första.
Ja, det blev ju en ganska liksom komfortabel seger här för Brynäs då just i match 2. Vad var det som Brynäs ändå gjorde lite bättre då misstänker jag jämfört med match 1?
Ja, men dels är man ju, liksom, man har ju pratat väldigt mycket om det här tålamodet och det måste man ändå säga. Det har väl varit lite på gott och ont här. Ibland kan man ju tycka liksom kanske att man skulle kunna ösa på lite mer än vad man gör med det manskapet man har. Men just tålamodet tycker jag ju ändå har Brynäs gjort väldigt bra. Att man stressar inte upp sig. Sen har man ju den här spetsen som skiljer väl liksom en 15 miljoner i spelarbudget också mellan Brynäs och Karlskoga skulle jag visa på. Och det är klart att det märks ju. Det är ju de här, det är ju de bäst betalda spelarna som går i bräschen tycker jag hos Brynäs. Det är liksom, det är Kopacka gör mål, Keller och Wessel producerar poäng. Och Larsson och Rudimer har kommit igång också. Så där gjorde Ben och väl upp i 5 poäng eller någonting också. Så att det är ju, nej, det är väl mycket som pekar åt rätt håll för Brynäs, det lär man ändå säga.
Jag har ingen fråga.
Nej, nej. Jag vill bara kika läget. Jag tänker på Anton Udins 13 mål, det stack ju onekligen ut.
Nu hörde jag, vad sa du med Anton Udin?
Jag tänker på Udins kassa här.
Ja, ja han tog ett tag i det lite själv där och gjorde ett fint mål, absolut. Och det var ju ett viktigt mål också för dem. Och för ledningen då så, nej men han börjar väl också att trampa igång. Han jobbar ju hårt och sådär. Men nu var det skönt för han också att få lite utdelning.
Både Brynäs och Bick bytte ju målvakter, eller bytte, men Klara var tillbaka i mål och sen så stod Helgren Smed igen. Vad har du att säga om bådas insatser?
Nej, båda var väldigt bra. Klara höll ju stort sett nollan och släppte in ett mål på slutet, och Helgren Smed tycker jag räddade väldigt mycket. Många viktiga räddningar två första perioderna där, och håller väl kvar Bick lite grann i matchen där. Så tycker jag är bra att Ström gjorde det bra i första matchen också för Karlskoga. Lite mer fundersam på Jared Corros målvaktsstil måste jag säga. Men Klara känns ju, ja det är ju Brynäs givna etta såklart, och han, jag tycker han känns väldigt pålitlig och stabil, och på allsvensk nivå så bör han vara en toppmålvakt.
Så inga liksom skadebekymmer som ligger och lurar där för Klara, utan han var tillbaka utan några anmärkningar så att säga?
Ja, han har ju varit sjuk där, så att han verkar frisk igen, och han satt ju på bänken i måndag, så det gör man väl inte om det är minsta tveksamheter runt sjukdom och sådär. Så jag tror att det var en säkerhetsåtgärd lite grann att man vilade honom i måndags också, plus att man fick matcha in Koro också.
Du, den kanske största snackisen här var väl kanske inte liksom själva det som utspelade sig på isen, utan det som utspelade sig i båset då, kring Johan Larssons dispyt med Otto Stenberg. Och även liksom Larssons agerande kring kameramannen. Vi fick ju reda på att Lars Lindberg, då, min kollega på TV4, sa att kameramannen då tog väldigt illa vid sig. Att Larsson då sprutade vatten på honom. Vad är liksom det senaste nytt kring det här och den liksom debatt som ändå har uppstått kring hur nära kamerorna ska få vara och så vidare?
Ja, men alltså Brynäs gick ut med ett uttalande igår där man la sig platt och Larsson bad om ursäkt och Svedman beklagade, klubbdirektör Svedman beklagade det som hade inträffat. Och så man kan väl alltid, alltså avtalet ser ut som det gör, och där har man ju förhandlat in att kamerorna ska stå som de gör. Så det är ju bara för spelarna tycker jag att köpa. Det är väl extremt förnedrande och bli sprutat vatten på tycker jag. Jag vet inte om ni skulle tycka det var så kul om någon kom in i studion nu och sprutade vatten på er. Alltså det är ju... Sen förstår jag också att det händer saker i stridens hetta utan att det på något sätt är en ursäkt. Men adrenalinpåslaget är extremt högt naturligtvis i den här typen av matcher. Men att inte ha bättre omdöme än att spruta vatten på en arbetande funktionär tycker jag är dåligt naturligtvis. Samtidigt, jag gör fel ibland också, så man får ju lägga sig platt och be om ursäkt då, som Larsson har gjort. Och så man hoppas att de visar större respekt sen då för de som jobbar runt matchen.
Tycker du att det borde delas ut någon form av straff i det här fallet?
Jag vet, det är klart att ett bötesstraff kan väl vara på sin plats naturligtvis. Det är väldigt populärt med avstängningar, men jag tycker inte att det ska vara en avstängning eller någonting. Men det är klart att man kan dela ut en bot naturligtvis för det här. Men exakt vad det ska bli, och det är väl liksom det är oftast ganska låga böter också. Larsson är välbetald spelare, så det är väl mer symboliskt i så fall att man gör det, och det tycker jag väl att man kan göra.
Det har varit liksom bra också att man har uppmärksammat det ur ett liksom sånt här perspektiv, och att man ändå får liksom då gå ut och be om ursäkt. För det kan också kännas som ett straff i sig, att man liksom lite blir synad ur det här perspektivet också som lagkapten. Att man får vänta sig kanske ännu mer från en sån individ som har också sånt,
ja, det är en sån resumé som Johan Larsson. Det är inte någon som är 17 bast och spelar första slutspelsmatchen.
Nej, exakt. Utan han borde ju verkligen veta bättre och kunna hantera sina känslor. De leder ju också matchen. Så att det finns ju inga ursäkter ändå. Men det säger också väldigt mycket om arbetsmiljön som då tillåts liksom inom idrotten att så här... Ja, det är två liksom vitt skilda arbetsmiljöer som möts någonstans, och det skulle inte gå till så någonstans, men ja, helt rätt att de har gått ut och bett om ursäkt tycker jag.
Ja, och Johan Larsson själv också.
Exakt.
Bett om ursäkt, ja. Vi ser.
Ja, men det är en del spelare som inte gillar det här med att kamerorna kommer för nära, att det är kameror i omklädningsrummet efter matcherna och så vidare, men jag vet inte om alla de tänker ett steg eller två till, utan det, i grunden är det ju det som betalar deras lön.
Mm.
Alltså det är ju TV-avtalet som är den stora inkomstkällan, och där ingår ju det här i avtalet, så att de kan ju få bort kamerorna om de vill, men då får de kanske gå ner en 20% i lön eller någonting, och då tror jag att de flesta vill ha kamerorna kvar.
Ja, det där är ju en god poäng faktiskt. Mm. Ja. Onekligen. Mm. Abris, om vi skiftar lite fokus då mot det som sker i SHL då. Vill vi gärna höra dina tankar kring de två semifinalparen.
Ja, alltså jag har ju följt Rögle ganska tätt här i kvartsfinalen framför allt då. Jag imponerades naturligtvis av deras sätt att svepa Färjestad där, men jag kan inte tippa emot Växjö som de har sett ut och vad de har gjort historiskt i slutspel, och när de är bra så går de i princip alltid hela vägen, så att jag har svårt att se att Växjö inte monterar ner Rögle i den här semifinalserien så där effektivt som de brukar göra. Jättespännande också tycker jag på något sätt. Kryddan i den här matchen är ju ändå Sylvegårdarnas båda två då kommer till Rögle. Man har ju saknat dem i de här Skånederbyna när de inte har varit i Malmö nu, för det är ändå de som har skapat 95% av rivaliteten, känns det som. För det har varit väldigt platta tillställningar under säsongen mellan Rögle och Malmö. Men nu får de komma dit och i en semifinal, och jag är själv där nästa vecka, så att det ser jag fram emot.
Men räcker, skulle du säga, alltså om Rögle får till samma träff, man sveper ändå Färjestad med 4 matcher, om Rögle får till samma spel, skulle inte det räcka då med att kunna slå ut Växjö, eller måste man liksom addera något ytterligare sätt i den matchen mot Färjestad för att ha en chans?
Ja, jag tror inte att Rögle spelar ju väldigt smart mot Färjestad, tycker jag. Liksom man gjorde väldigt bra avvägningar mellan, man gick fram och satte press, man drog hem laget väldigt ofta och var aggressiva i sitt pressspel. Men alltså, jag har sett Växjö så mycket och jag har fortfarande knappt hittat det laget som var liksom klara att knäcka deras kod. Jag tror att Växjö kommer att få den här matchbilden efter deras... på deras förutsättningar. Och ska man komma åt Växjö på något sätt så gäller det ju att förstöra deras spel nerifrån bakplan. Det är ju liksom där de bygger. Och Rögles spel bygger ju inte jättemycket på stenhård forechecking direkt. Och även de lag som har provat stenhård forechecking på Växjö har ju liksom oftast misslyckats. Så att jag har ingen jättebra idé hur de ska komma åt Växjö. Som dessutom känns väldigt harmoniskt. Jag tycker att det fungerar i alla kedjor. Känns otroligt välbalanserat laget. Målvaktsparet är bra liksom, och sådär. Så att jag hoppas Rögle kan verkligen göra match av det här. Vis av historien så är det väl stor risk att Växjö lägger en blöt filt över hela den här tillställningen och bara monterar ner Rögle.
Hur ser du då på tankarna kring Skellefteås möte med Frölunda?
Ja, det kommer bli gnugg, tror jag. Frölunda gillar ju gnugga och Skellefteå också lite grann sådär. Så det kommer nog att bli väldigt tajt, väldigt tätt. Två tränare som känner varandra extremt bra. Så att jag tror inte att det taktiska... De har nog testat de flesta taktiska varianter mot varandra under de här rätt många åren nu som de har möts. Och så jag tror att det kommer landa mycket ner på individnivå, alltså vilka av de här toppspelarna som är bäst, vilken målvakt som vinner målvaktsmatchen och sådär. Men mitt tips blir ändå Skellefteå, dels för att man är lite mer utvilad och sen tycker jag att man har lite fler offensiva spetshot också än vad Frölunda har. Det blir väldigt mycket liksom runt där innan Strömvall, Max Friberg typ liksom. Sen känns det ganska trubbigt i Frölunda.
Det känns väl också som att det kanske kommer krävas lite taktiska rävar här bakom öronen på de båda coacherna som såklart med historiken sett känner varandra väldigt väl.
Jo, men så är det. Men också som jag var inne på så tror jag att de har testat rätt mycket på varandra. De har varit väldigt mycket prestige i de här mötena tidigare, alltså under de här 3 åren eller vad det är nu. Alltså, så att jag tror att det är ganska uttömt där. Sen är det väl klart att man försöker. Men jag tror att du kan väcka dem mitt i natten, Robban och Roger, så kan de ändå berätta hur respektive lag spelar och kommer att göra. Jag tror inte det finns så många kaniner att dra i hatten faktiskt.
Hur tror du presskonferenserna kommer bli då?
Ja, alltså jag har inte varit på plats. Jag har bara följt dem. Jag har ju följt Roger Rönnberg sedan 2013 liksom på SHL-nivå. Jag förstår ingenting. Han sitter bara och myser, verkar det som, med Challe där. Så jag är ju nästan lite besviken faktiskt, måste jag säga, att det liksom inte nivån är på, att det är en liten annan nivå på det, att det ändå liksom man försöker vinna lite fördelar på presskonferens, inte bara sitter och gullar med varandra. Och jag tror att det kommer att bli något liknande nu med Robert Olsson där, så att jag vet inte riktigt vad som har hänt där med Rönnberg. Han måste kanske ha gått någon sån här någon typ av kurs kanske inför slutspelet här, hur man hanterar sin ilska.
Jag tror att någon måste kasta första stenen, då kan det braka loss rejält.
Det är en bra take ändå. Är det inte, alltså, det är för lite grinighet, är det inte det?
Jo, jag tycker verkligen det.
Man vill ju ha de här MMA-presskonferenserna. De får stå och brösta upp sig utan tröja mot varandra så där, och kolla varandra i ögonen. Och sen så, tills någon bara rycker till.
Exakt, så, verkligen.
Alla får sitta och vänta helt enkelt tills det smäller. Men det är väl dags att Robert Olsson besegrar sin gamla läromästare Roger Rönnberg här. Min känsla är i alla fall att Skellefteå har helt enkelt lite bättre lag än Frölunda. Den här generationsväxlingen i Frölunda har ju, den var ju nödvändig, men de har inte riktigt prickat helt rätt på allting. Och är inte lika starka som de har varit historiskt som under Joel Lundqvist-åren. Så att jag sätter mina pengar på Skellefteå.
Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Tack så mycket, Abris. Vi ska gå vidare i programmet. Hoppas att vi ses och hörs nästa vecka.
Det gör vi säkert. Ha det bra.
Ha det gött. Vi ska ta oss vidare i programmet som sagt. Och vi ska göra det med Emil Eriksson, sportchef i SSK. Som bör finnas med oss här alldeles strax. Om vi har teknikens gudar på vår sida. Titta, där dyker han upp. Vad härligt. God morgon. Hur är läget?
Jo då, så jag var dåligt väder bara, så man blir inte pepp någonstans. Inte heller när man åker ut 4 raka i en kvartsfinal. Så man har haft bättre perioder under livet. Så...
0-4 och kastväder.
Ja, nej, det är ingenting som muntrar upp just nu.
Jag tänker ändå så här, några veckor efter det här uttåget, har ni hunnit analysera vad som gick snett? Vad hittar du för orsaker till det som skedde här?
Nej, men det är väl många saker, tror jag. Vi håller väl på med något slags liksom utvärderingsperiod där efter säsongen. Och som jag sa, det är nog ganska många saker. Vi dels hade vi mycket skador och sjukdomar precis under de här 4 matcherna. Jag tror vi ändå saknade 6 av våra topp 9 forwards under de här 4 matcherna. Men sen är det ju... Det som är den stora nöten att knäcka, det är att få de bästa spelarna att vara bäst när det gäller. Och det var vi tyvärr inte.
Hur svårt är det i ett sånt här läge, Emil, att agera rationell och inte bli för emotionell i sina beslut efter en sån här... att bli svept i en kvartsfinal när man egentligen kanske är seriens näst bästa lag?
Ja, men det är ju tufft. Hade du frågat mig 5 minuter efter sista matchen så hade jag varit jävligt liksom emotionell, och då hade jag nog kunnat liksom släppt en bomb över hela lagbygget och alla tankar och planer som man har haft och man har byggt efter. Så är det ju såklart, men med lite tidsdistans här så är det ju klart att man börjar kanske tänka mer liksom vettigt, ska jag säga. Vi har ju ändå trots allt gjort en resa nu under 24 månader med nya tränare och jag in och så tagit kliv från en liksom, ja, egentligen utspelad i ett play-out mot Troja och klara sig kvar och nu komma 2 i en grundserie. Sen är det ju såklart att det är resultaten som styr vårat yrke, och jag tror alla som har ett liksom SSK-emblem hade hoppats på mer än en kvartsfinal i år.
Ja, om vi ser till truppbygget då, Emil. Flera spelare har lämnat, flera ryktas ut. Hur är status just nu på er trupp inför nästa säsong?
Nej, men jag tycker väl ändå att vi har en liksom grund att bygga runt. Sen är det som du säger, det ryktas ju en hel del bort. Framförallt på toppen av vårt lag. Så vi behöver ju... hitta de ersättarna, vilket inte alltid är det lättaste såklart. Försvinner Vedell nu så är det ju svårt att hitta en ny Vedell för hockeyallsvenskan. Men vi behöver kanske tänka om lite grann där. Sen blir det ju så, om Vedell och Macke försvinner så kommer ju liksom medelåldern sjunka en del också. Så vi kommer säkert bli ett lite yngre lag nästa år. Sen får man kolla lite. Man får ju också kolla lite på våra konkurrenter. Det är ändå en del av dem som gör det rätt bra. Jag tycker liksom Mora bör man kanske kolla på. Djurgården också får ju upp en hel del egna juniorer och bygger lite liksom med yngre förmågor. Och det gör ju att det finns en utvecklingspotential kanske i de lagen som kanske inte vi har haft. Vi har ju varit ganska ålderstigna från början och många tyckte nog säkert att vi hade en bra trupp från början. Det som är problemet är att det är svårare att få utveckling på en sån trupp kontra liksom Mora då, som har 3 norrmän runt 20-årsåldern som gör en resa under säsongen, vilket också gör att deras lag liksom tar kliv under säsongen.
Fidel har ju också dragits en del med skadebekymmer, och när han är hel så är han ju en toppspelare i allsvenskan. Men när han inte är det så ställer det till problem. Hur tänker du att man helst bör satsa liksom, att liksom lägga jättemycket energi nu på att försöka hålla honom kvar? Eller liksom, givet att han kanske också troligtvis skulle kunna vara skadad nästa säsong, hur liksom väger man av det där?
Ja, nej, så är det. Det är väl klart att det är väl en hel del otur i hans skador också. Det är ju inte så att det är förslitningsskador på Widell som gör att han är borta, utan det är ju liksom ett brutet ben i en fot och så en tackling mot Modus förra året som har ställt till det. Vi vill ju ha kvar Widell, och det har vi ju försökt med sen i somras så att säga. Men han är i den åldern som han bör tänka liksom kanske lite mer vad som kommer härnäst i sitt liv. Och det finns ett liv efter hockeyn trots allt, och det är väl där han sitter i sina planer. Så är det.
Men om vi ser till SSK-supporternas förväntningar och förhoppningar inför nästa säsong, att det ska bli en ny, ja, men dels en grundserie där ni är topplag och kanske gå längre i ett slutspel. Hur ser förutsättningarna ut för att det ska bli så?
Det är väl klart att liksom en budget utgår ju från någonstans vad man tror och hoppas att laget ska förväntas komma. Och det är väl klart, åker ut i 4 raka en kvartsfinal, så gör det är en del med ekonomin, så är det ju, och en budget som kanske inte går ihop. Så jag tror vi får vänta oss och i alla fall starta nästa år på en liten lägre budget. Men jag ser inte att liksom ambitionsnivåerna ska sänkas på grund av det, utan jag tycker liksom en hockeyallsvenska är en jämn serie. Vi ser nu 2 liksom semifinallag som kanske inte ligger i toppen på hockeyallsvenskans budgetliga i alla fall. Så det är en tajt serie och vi vill vara med och kriga där uppe. Sen är det är så tajt så du kan ju liksom inte kanske gå ut med en topp 2 målsättning eller något sånt där, utan det gäller att komma till slutspel och då behöver du vara topp 6. Och det kommer vara jämnt skägg nästa år också, det tror jag.
Har du tagit något beslut gällande din tränarstab till kommande säsong?
Ja, alltså det har väl inte varit en fråga. Inte för mig i alla fall. Utan de har ju också varit med på den här resan över 24 månader. Och liksom tagit laget från en 13:e plats till en 2:a plats i grundserien. Sen behöver vi analysera det. Ja, ändå de här debaklerna och åka ut. Ja, i fjol kanske inte var lika stor grej, men åka en kvart i år är ju inget annat än ett misslyckande tycker jag. Och det behöver vi ju försöka ta en utvärdering och diskutera och ta lärdom och liksom försöka förbättra oss.
Men jag ska ändå tolka ditt svar här, Emil, som att Magnus Bogren tränar laget nästa säsong. Är det utgångstaken?
Ja, absolut. Absolut. Jag kanske inte var tydlig. Jag drog en harang där istället.
Nej, men jag gillar ändå. Du kastade ut en liten rökpelare. Men nu har vi rätt ut det. Men hur involverad kommer han bli i truppbygget?
Ja, men som vi har jobbat tidigare år. Jag tror någonstans att alla bör vara inblandade i rekryteringar. Och det blir de oftast. Det är ju så att spelarna också vill ha en dialog med tränaren innan man kommer. Och vet vad man någonstans förväntas av spelaren också när han liksom landar in här i maj. Eller om det blir någon utlänning brukar komma här efter sommaren. Så vi kommer jobba på samma sätt där alla får vara med och tycka och tänka. Men trots, ja, i slutändan är det ju jag och Dragan som har liksom slutgiltiga ordet.
Jag tänker kring ändå, det blev lite hås och lite drag kring SSK. Hur lyckas man, det ur ett ekonomiskt perspektiv, viktigt såklart också, behålla det med tanke på att ändå blev den här besvikelsen i kvartsfinalserien?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att liksom SSK är ändå ganska härdade. De har varit med om mycket sista åren sådär, så jag tror väl och hoppas i alla fall inte att en kvartsfinal liksom avskräcker dem att komma till Scania Rinken nästa år, utan jag tror väl, och det har varit min känsla egentligen hela säsongen ändå trots allt, att det har varit liksom muntra miner och sånt kring liksom arenan när det är match, och jag tycker ändå tongångarna och en hel del av den återkoppling man får, det är ju så i större klubbar att det finns en hängiven supporterskara någonstans som gärna vill dela med sig om sina åsikter om säsongen och så, och ändå tycker att det har varit liksom ett stort steg framåt kontra tidigare år så att säga. Så jag tror och hoppas att om den är upphåsad eller inte, men ändå att det finns en tro till det vi gör.
Om du har något namn, något drömnamn klart och inte vet hur du ska avslöja det, så är det fritt fram att göra det nu. Det kan vi bjuda på.
Ja, exakt. Nej, det är så jäkla tajt nu. Så det gäller att hålla sina namn tätt in till kroppen, tror jag. För det, det är många lag i Hockeyallsvenskan som vill göra samma resa som oss. Och vi får se hur det slutar här i slutspelet om vilket lag som går upp här. Men jag tror också att i och med att Oskarshamn kommer ner, så tror jag också även nästa år att det kan bli en liksom... Inget ont om Oskarshamn, men de kanske inte har samma resurser som en Tove eller ett Brynäs sådär. Så jag tror att det kommer kanske bli någon slags kapprustning någonstans. Att man känner att det kanske är ett större chans nästa år att ta ett kliv upp kontra vad det ändå har. Känslan har varit när Brynäs, HV och Djurgården också kom ner.
Ja, och med det sagt då, så hoppas du väl ändå att du blir av med Brynäs då?
Ja, alltså Djurgården är ju... Det är Djurgården och Brynäs då, om man ska se det så. Jag tycker ju... Det är någonting Djurgården har som kanske vi saknar, tycker jag. Att de har ändå spelare som höjer sig när det är viktiga matcher. Jag tycker det var så i fjol också. Var väl många som var lite frågande under grundserien om Djurgården. Men när det väl liksom vände till, så var de ändå en final sen. Och jag tycker väl ändå att de har liksom de komponenterna och den rutinen, framförallt med Kryger, och höja sig när det blir ett slutspel. Så jag tror ju någonstans att det kommer stå mellan de två.
Sitter du och kikar nu med liksom nyfikenhet, eller när man åker ut som SSK gjorde, eller att man bara känner sig, jag ska inte kolla en frame till av Hockeyallsvenskan? Eller sitter du så här och tycker det är spännande att se hur du ska gå här?
Ja, nej, men man är väl dum i huvudet, så är det ju. Ibland önskar man att man kunde koppla av, men det kan man tyvärr inte. Och det är bra hockey, tycker jag. Jag tycker liksom Bikan också liksom stretar emot bra mot Brynäs, så jag tycker det har varit bra matchserie så här långt och kul att se på.
Ja, om vi får avtvinga dig ett tips då, vilka kniper den där SHL-platsen till sist?
Ja, jag tror nog någonstans att Djurgården kan ta den då. Men Brynäs är favoriter och det bör de vara, men det är någonting med Djurgården som jag känner någonstans kan ta det hela vägen.
Den berömda magkänslan kanske?
Mm. Ja, det kanske är att vi har haft ett jäkligt tufft mot dem i år, som man kanske känner lite så. Men ja, det är väl magkänslan, så är
Härligt Emil, alltid kul att prata med dig. Jag hoppas att du får en bra avslutning här på våren och att du får ihop ditt truppbygge. Att du kanske får känna lite på solen också, åka på någon härlig semester möjligtvis.
Så är det. Jag är ju vit som en albino, så jag gillar egentligen inte solen, men det här är inte roligt det som händer nu. Så är det.
Du, det går att värva spelare från stränderna i Thailand också.
Ja, jag får försöka det.
Härligt Emil. Lycka till med framtida truppbygge, så hörs vi snart igen säkert.
Ja, tack så mycket.
Tack.
Tack.
Ja, det var Emil Georgsson, sportchef i SSK. Ja, jag tyckte det som var nästan mest intressant som han var inne på, och som jag också tänkte på, var ju när det var just HV71 Oskarshamn. Att de flesta nog, ingen liksom ris respekt så mot IK, men att man nog hade föredragit att det är de som kommer ner. Att HV71 hade med sin berömda budget och plånbok, att det hade blivit liksom ett år studs upp igen. Mm. Så att... Alltså det som kommer ske nästa år i Hockeyallsvenskan, jag tror den kommer vara super jämn.
Verkligen, och det blir intressant med Karlqvists långa kontrakt som han skrev, som förvisso säkert blir ogiltigt i Hockeyallsvenskan, men om han väljer att stanna i och med familjesituationen och att han kan göra skillnad i Oskarshamn nästa år.
Det pratas ju om att han ska eventuellt gå till Örebro. Mm. Att det dit han går om, eller nu när Oskarshamn åkte ut, men vi får se om att han dras med sin skada. Men... Det är intressant att det är så många Hockeyallsvenska sportchefer som pratar om det här slagläget nästa år och säger öppet att man hoppas på Oskarshamn ner istället för HV och hoppas på att Brynäs tar plats, att de går upp som i det lag som skulle ha haft mest pengar om de skulle bli kvar. Så det kan bli väldigt, väldigt jämnt och en riktigt kul serie nästa år.
Och Djurgården har ju den liksom styrkan, eller rutinen och egentligen meritlistan, för att de också har kunnat betala för det. I och med både fallskärmen förra året och sen att man har liksom lyckats bibehålla någon slags den budgeten som man hade antagligen som man har samma spelare. Men vad händer om man liksom inte går upp nu år 3?
Ja, hur många säsonger har man liksom råd med i Hockeyallsvenskan innan man hamnar den sitsen som typ kanske AIK och SSK är i, att
Det är väl en eller två typ.
Det pratas ju om att man kommer ju inte ha en av de högre budgeterna i Hockeyallsvenskan nästa år om man blir kvar. Utan då kommer Björklöven och sådana lag ha mer pengar. Men Djurgården har ju, man kommer inte ifrån fördelen med att de kan slänga upp 3-4 juniorer som håller god Hockeyallsvensk nivå. De som är uppe just nu, nu är Anton Frondell skadad, men Melvin Wersäll, Victor Eklund, Linus Eriksson, det kanske är liksom Hockeyallsvenska toppspelare nästa säsong som spelar på en juniorlön. Den edgen som Djurgården har där, den kommer aldrig ifrån, oavsett hur låg budgeten är.
Blir man inte lite lack då när de ändå är så pass bra att spela andra kedjan och så sitter Brodin och Rensfeldt och käkar bra lön i fjärde linan? Liksom.
Ja, framförallt liksom ett SHL-dopat HV gick ner och slaktade serien och slaktade slutspelet. Ett SHL-dopat Brynäs slaktade serien. Och
SHL-dopat, ett bra
ja,
begrepp
liksom,
ändå.
Fallskärmen och sen så när Djurgården var i den sitsen så liksom Carl Lindbom räddar dem till en fjärde plats. Och då hade man dessutom en juniorkedja med Liam Ögren, Läcker, Mäki och Noah Östlund som inte kostar så mycket pengar men var liksom potentialt var första line duktiga i Hockeyallsvenskan. Så att där sumpade man ju sitt egna slagläge rejält. Men och nu är man ju fast på riktigt.
Och då, nästa vecka, är vi tillbaka såklart på tisdag. Massa hockey att snacka ner även då, så att det ska ni inte missa. Ciao!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.